Ett poddtips från Göteborgs-Posten.
SOS 112 var inträffat.
Den 6 mars 2022. Ett larmsamtal kommer in från skärgårdsidyllen Uckre utanför Göteborg.
Då har vi fått ett samtal här. Det är en person som har hotat med att ta sitt liv.
Han heter Gustav. En och en halv timme senare kommer han att ligga död i sin trädgård bredvid barnens gungor. Skjuten till döds av insatsstyrkan. Men allt är inte som det först verkar.
Man ser på honom att han försöker fly.
Min känsla är att de försöker mörka ganska mycket.
Vi uttalar oss inte i enskilda ärenden.
Hans anhöriga ska inte behöva leva med att han attackerade polismännen med yxa då.
Den övriga utredningen pekar ju på att det de har skrivit är sant.
Ja, fast det var ju inte sant.
Det är mina...
De har ju lagt locket på. Det har jag ju förstått.
Ja, det här blir bara värre och värre alltså.
Jävlar, har sagt.
Om man nu ändå... är död så kan de väl ge honom rättvisa åtminstone.
Lyssna på GP-dokumentär Polisskotten på Öckerö.
Han kontaktade mig via Sugar Daters och så började vi skriva på Kik, för det är typ där alla gubbar vill skriva.
En 15-årig flicka står ensam i centrala Göteborg. Hon har ljugit för sina föräldrar om var hon ska. Flickan ser sig om. Tittar efter mannen hon ska träffa. Han som bokat ett hotellrum och vill ge henne pengar.
Han sa att han ville ha en tjej som skulle bo hos honom. Och liksom hans hemmafru basically. För att han jobbade hemma. Jag frågade honom varför han inte kunde gå ut och träffa en riktig tjej. Och han sa att han inte hade tid för att han jobbade hemma vid datorn. Och jag frågade liksom, men vad är det du jobbar med? Varför kan du inte gå ut? Och han sa, nej men jag jobbar med spel och sånt. Och jag listade ut att han var en streamer. För att jag hittade honom och så. Så då tänkte jag att det skulle vara säkert att träffa honom. Eftersom han är så här offentlig.
Säker hur då liksom?
Alltså att han inte skulle göra någonting så här som jag inte vill.
Du lyssnar på Systrar, en granskande podcast om män som köper kvinnor, våld och överlevnad. Och tre unga tjejer som slutade vara tysta.
Det är svårt att föreställa sig hur en människa tar sig ur en sån här situation.
Av Göteborgs-Postens Mikael Verdicchio.
Hur man kan göra så mot en annan människa, det, jag kan inte ta till mig det.
Tredje delen.
I den här podcasten granskar vi män som köper kvinnor. Det är en historia om tusentals män i Sverige som varje dag utnyttjar och köper unga tjejer. Där jag och en kollega, med hjälp av mängder av utsatta kvinnor, kommer att granska sexhandeln runt om i Göteborg.
Ta ikväll, ta henne när du är ensam. När du har inget att göra i hotell, ta henne och ha roligt. Jag lovar dig.
Det är också en historia om en stor polisutredning.
Sex med barn från 14 och neråt. Anser du att du är pedofil?
Där flera unga tonårstjejer kommer att hamna i fokus.
Alltså jag ville verkligen bara ha pengar. Jag ville... att alla som hade sagt till mig att jag hade fake solbriller typ. Att de skulle få en käftsmäll när de såg mina nästa brillor som inte skulle vara fake. Få respekt.
I det här avsnittet kommer ni få lära känna den andra tjejen. En vanlig 15-årig flicka med långt svart hår vid namn Luna. Som även hon, utan att veta om det, kommer att dras in i den här historien. Men först ska vi över till polishuset i Göteborg.
Jag har mitt kontor på Åklagarmyndigheten i Göteborg. Oftast så tar jag en promenad till polishuset och träffar utredarna i ett konferensrum.
Mannen ni hör heter Mats Ilbo. Han är kammaråklagare och den som kommer att hålla i en stor polisutredning. En utredning som börjat efter att en ung kvinna på en mottagning för prostituerade berättat en smått otrolig historia för polisen.
Hon berättar initialt för poliserna om att hon har jobbat som prostituerad och att hon under den här perioden har blivit utsatt för övergrepp på flertalet olika sätt. Hon berättar om en man som har varit den som har drivit in henne i prostitution. Hon har tidigare, innan hon träffade den här mannen, inte sålt sig själv. Utan hon berättar om en man som är startskottet för det livet som hon kommer att leva de närmaste åren.
Det är en kvinna som utredarna beskriver som en verklighetens Lisbeth Salander.
Efter att den här mannen hade fått in henne i prostitution och det går en sommar, så är det då ett stort antal sexträffar med olika män som köper henne, och det är flera hundra män som träffar henne under den här perioden. Hon lever helt enkelt ett väldigt utsatt liv.
Det som gör polisen intresserade är framförallt kvinnans minne. För hon kan återge detaljer om människor och platser med nästan övermänsklig precision.
Jag skulle önska att jag hade hennes minne. Hon har beskrivit saker som hon har varit utsatt för och miljöer hon har varit i som vi har kontrollerat. Och det här är flera år efteråt. Hon har kunnat säga att den dagen gick jag till en viss bankomat och tog ut ett visst antal pengar. Och det har vi kontrollerat upp med banker och det har stämt till 100% de uppgifter hon har lämnat. Vilket är enastående, skulle jag vilja säga. Jag tror inte det är många som kan redogöra för ett bankomatuttag för 3 år sedan exakt tid och klockslag och summa.
Polisen kommer få namn på mängder av män som köpt henne. Men den stora gåtan som polisen egentligen vill åt är mannen som ska ha drivit in henne i prostitution. Kvinnan vet inte själv vad han heter. Polisens enda ledtråd är att mannen ska ha kallat sig själv för Hans och att han jobbat på en stor gymnasieskola. En plats där han också ska utsatt henne för extremt grova övergrepp. Den kommunala skolan som polisen kommer besöka ligger mitt i Göteborg. Och som ni hör är den just nu full av elever. Men de brott som polisen utreder ska istället ha utspelat sig när det varit sommarlov och helt tomt. GP har sökt kvinnan som avböjt att medverka i den här podden. Därför kommer inte vi att återge övergreppen som hon ska ha utsatts för. Men för polisen är det framförallt 2 frågor man kommer att ställa sig. Vilka kan egentligen ha tillgång till en gymnasieskolas lokaler under ett sommarlov? Och vem av dem kan ha kallat sig för Hans? Vad man inte vet då är att utredningen kommer att växa. Och att utredningen kommer att leda dem vidare till flera andra unga tjejer. Även de på skolor runt om i Göteborg.
Det börjar ju typ som ett skämt, eller vad man ska säga.
På en helt annan skola i Göteborgsområdet sitter en ung 15-årig tjej. Hon har långt mörkt hår och har nyss börjat 8:an på en helt vanlig högstadieskola. Flickan heter Luna.
Det är en ganska stor skola. Ganska mycket elever. Fast inte så stor variation på människor. Vita rikemansbarn.
I Lunas mobiltelefon spelas Ariana Grande. På rasterna sitter hon oftast med sitt kompisgäng. Dödar tid framför YouTube, Snapchat och Instagram. Men just idag sitter alla samlade i skolans café. Har uppe en sajt på Lunas mobil.
The best part about being a sugar baby is the lifestyle. Vacations every month. Not having to worry about paying your bills. Thinking back on this lifestyle, I am certain that it's provided me well over $1 million.
Man fick idén från ett skämt, för man brukar ju skämta typ så här. Ah, vad nice det skulle vara om man hade en rik äldre man som bara betalade allt för en. Eller så här, köpte allt man pekar på. Och man har ju hört talas om ordet sugar daddy. Så en dag så bestämde jag mig för att bara kolla upp hur enkelt det skulle vara. Liksom hur man skaffar den.
Till skillnad från sina kompisar har Luna aldrig varit särskilt rädd för konsekvenser och att testa nya saker. Så en dag har hon testat att googla ordet sugar daddy. Klickat på den första sajten som dykt upp. En dating-sajt där det står att vackra kvinnor kan möta framgångsrika män.
Och då gjorde jag ett konto där. Bara för att liksom se vad det var för människor som var med där. Jag kommer inte ihåg, men man får skriva så här, typ hur gammal man är, hur man ser ut. Sen kort beskrivning, ögonfärg, hårfärg, längd och sånt. Och sen kort beskrivning, typ ja, jag söker trevlig man. Och sen när min profil hade blivit godkänd så typ en dag senare så loggade jag in och då hade jag fått massa meddelanden med olika förslag från män. Liksom vad de ville göra och så.
Luna och hennes kompisar skrattar åt männens meddelanden. Mängder av erbjudanden om pengar.
Jättemånga skrev så här, vad fin du är, jag skulle vilja träffas. Och så en del skrev så här förslag, typ, ja, jag vill ses x antal gånger i månaden, får så här mycket och jag vill göra det här då.
Någon frågar om Luna vill ha en månadslön, flera tusen kronor, för att träffa honom och ha sex x antal gånger i månaden. Någon annan vill ses för en fika. Men en sak är klar. Majoriteten är ute efter sex.
Många som vill vara sugar daddies, de vill ju ha någon både för att ha sex med och som de vill liksom umgås med, gå ut och äta middag med. De vill liksom ha en fin tjej att umgås med. Men sen så är det ju många så här som bara vill köpa sex, som liksom gömmer sig på de sidorna.
Medan Luna och hennes vänner går på sina lektioner fortsätter meddelanden i hennes mobil att trilla in. En dag bestämmer sig Luna för att svara.
Så jag började skriva med några och då kom vi överens typ så här. Jag kommer ihåg en gubbe, så kom vi överens om att jag skulle skriva med honom och skicka några bilder. Och så fick jag 500 kronor i månaden, vilket är jättelite. Det vet jag nu, men ja.
Luna tänker att det är enkelt att sno nakenbilder på andra tjejer från porrsajter till exempel. Testar att skicka några och märker snabbt att männen går på det.
Jag hade inte Swish då, så jag frågade min kompis om jag kunde förlåna henne Swish. Så då förde jag över alla pengarna till henne och sen hämtade hon ut det i kontant till mig i skolan. I början tyckte vi bara det var roligt. Jag skickade ju inte bilder på mig själv, alltså när det var så här nakna bilder och sånt. Så vi tänkte bara, haha, dumma gubbar, pengar, nice. Så typ. Ja, men jag kom ju till skolan och visade mina kompisar. Bara, ja, kolla hur mycket pengar jag har fått. Och så var det liksom, jag bjöd dem på så här glass och sånt i kaféet. Vi gick till Hemköp, köpte godis och sånt på rasterna. Alltså vid den här tiden så hade jag inte så mycket pengar själv. Alltså jag hade typ så här 25 kronor på kontot ofta. Så då kändes det mycket och det kändes så här nice och frihet att köpa vad man ville ha.
För första gången har Luna mängder av pengar, åtminstone i hennes värld. Efter skolan åker hon och kompisarna in till stan, shoppar något litet på H&M, köper en pommes på McDonald's i Nordstan, sätter sig på andra våningen och kollar ner på människorna som passerar utanför. Och allt eftersom veckorna går fortsätter pengarna på kompisens Swish-konto att trilla in.
Men sedan så börjar ju hennes föräldrar typ undra vad det var för pengar som kom in. Och då vill hon inte fortsätta.
Men Luna kan inte släppa tanken på hur lätt det var. Så nu behöver hon en ny plan.
Här ja, här är ju ett ganska fint område.
Ja.
I en annan del av Göteborg sitter jag och min kollega, fotografen Meli, i en bil. Vi har lämnat Göteborgspostens redaktion och åker runt till adresser i Göteborg där vi fått veta att det skett sexhandel.
Fina fasader, det är fint, ja. Fin utsikt.
Barnfamiljer, träd.
Ja.
Ja, där går någon flicka från, hem från skolan.
Till hjälp har vi en stor lista som vi sammanställt under flera månader. Vi har fått kontakt med hela 16 utsatta kvinnor och transpersoner som alla blivit köpta av män i sexuella syften. Kvinnorna vill att vi visar upp verkligheten och har delat med sig av sina mest privata historier. En del har dokumenterat sina förövare och har till och med gett oss tillgång till sina dagböcker, chattkonversationer och kundregister där männen finns loggade.
Det är verkligen precis som hon har beskrivit det, verkligen.
Till slut har jag och Meli fått ihop en lista på närmare 400 män runt om i Göteborg. Där många av männen pekats ut av flera kvinnor, oberoende av varandra.
Och här i närheten då så bor det en studenten har en person kallat det. Han heter egentligen... Och det är flera som har pekat ut honom. Jag kan läsa här. Det här är då också baserat på så här dagboksinlägg och grejer som vi har fått in då. Cirka 25 år, blond, smal, 2 meter lång, svärmorsdröm, pluggade på Göteborgs universitet, kollade på konstig kulturell film hos honom, pratade om pretentiös bok han läste.
Ville mysa, sen sex i hans rum. Minns hårda grepp runt handlederna. Helt ointresserad efteråt. Mötte mig ej med blicken, kollade bara ner på sedlarna.
Och sen har hon då antecknat här då, liksom tankar om honom då. Det står då obehaglig, goda, fina universitetskillen utåt.
2 ansikten. Det är så mycket med alla de här männen. Det är som 2 ansikten. De ser ut som helt vanliga fäder eller kollegor eller vad man är. Mm. Sen har de det här andra ansiktet där de köper andra, tar sig rätten att köpa andra människor.
Mm. Ja, men det här är ju ändå en ung kille liksom. Ja, men runt 25. Och det finns fler här som bor som just här i detta området. Nyblivna pappor liksom som ja, men som köper hem en tjej när frun är på jobbet liksom. Det...
Ja. Åh.
I en annan del av Göteborg sitter 15-åriga Luna hemma i sitt rum. Jullovet närmar sig. Men medan vännerna går på hemmafester sitter Luna helst hemma. Spenderar tiden framför datorn och YouTube.
Alltså jag var absolut ingen festmänniska. Jag var, hade inte så mycket kompisar, blev inte bjuden på så många fester.
Även om Luna är social när hon är med sina vänner i skolan, trivs hon bäst själv på fritiden. För hon har också en sida som hon inte visar utåt. Ibland mår hon plötsligt extremt dåligt. Hon går också regelbundet till BUP, bland annat för att hon har svårt att sova.
Jag har ju mått dåligt länge, men inte av någon speciell anledning, utan jag har liksom bara mått dåligt. Alltså jag har alltid tänkt att jag typ kommer dö innan jag fyller 18.
Vad sa?
Ja, eller inte alltid, men typ sen jag var 11 så har jag tänkt att jag kommer liksom inte klara av livet, eller vad man ska säga. Ja, alltså jag tänker ju bara att ingenting kommer bli bättre, jag kommer bara må sämre och sen så, ja, att jag typ kommer ta livet av mig.
Med sin nya inkomst, att lura gubbar genom att skicka bilder på tjejer, tänker Luna att hon hittat ett sätt att hålla sig glad.
Och alla vet ju att köpa saker, man får ju typ en liten kick av det. Den varar ju inte jättelänge, men det, ja, det var ju... Så jag typ höll mig glad, eller vad man ska säga.
Hon har bett sina föräldrar om ett eget Swish-konto.
Och efter ett tag så frågade ju mina föräldrar vad det var för pengar. Och jag sa att jag sålde saker på typ så här Blocket eller Spock eller vad, de sidorna. Och de var ju lite misstänksamma, men jag tror inte de tänkte så mycket på det då.
Men i Lunas mobil har vissa av männen börjat bli misstänksamma. Frågar om det verkligen är Luna på bilderna. Eftersom hon aldrig visar något ansikte. Allt färre blir benägna att betala. Så istället väljer Luna att svara några av männen som vill ses i verkligheten. Männen, som Luna förstår, vill ha sex med henne.
Alltså jag tänker att de är patetiska, skräp, äckliga. Självklart säger jag ju inte det till dem, men det är ju det jag tänker om dem. Jag tycker inte att man köper någon annans kropp. Jag tycker inte att man köper sex av någon annan. Jag tycker inte att man ska liksom den makten över någon annan bara för att man själv liksom har pengar.
En av dem som skriver är en relativt ung man. Han vill nästan direkt gå över till att skriva på en annan app där man kan vara anonym.
Han kontaktade mig via Sugardaters och så började vi skriva på Kik, för det är typ där alla gubbar vill skriva.
Luna berättar att hon bara är 15 år och det verkar vara precis vad mannen är ute efter. Trots att han själv är en vuxen man.
Han sa att han ville ha en tjej som skulle bo hos honom. Och liksom hans hemmafru basically. För att han jobbade hemma. Jag frågade honom varför han inte kunde gå ut och träffa en riktig tjej. Och han sa att han inte hade tid för att han jobbade hemma vid datorn. Och jag frågade liksom, men vad är det du jobbar med? Varför kan du inte gå ut? Och han sa, nej men jag jobbar med spel och sånt.
När mannen skickar bilder på sig ser hon att han har speciella kläder på sig. Att han har en känd företagslogga på de flesta av plaggen.
Ja, han skickade ju en del bilder på sig själv. Eller jag tänkte, varför skulle en vuxen man ha på sig kläder med... Alltså det är ju sånt som man har när man är liten för att man tycker det är coolt. Alltså jag förstod ju att han var sponsrad då. Och jag listade ju ut att han var en streamer. För att jag hittade honom och så.
Killen som Luna chattar med är inte vem som helst. Han är en känd svensk streamer. Med följare över hela världen som kollar på när han spelar dataspel. Och nu vill han ge Luna pengar för att träffa honom. Mannen frågar om Luna vill ses. Säger att de kan träffas på ett hotell i centrala Göteborg. Luna funderar en stund och säger till slut ja.
Så då tänkte jag att det skulle vara säkert att träffa honom eftersom han är så här offentlig.
På polishuset i Göteborg fortsätter Mats Ilbom och hans särskilda grupp utredningen av sexbrotten mot en ung kvinna. Framförallt vill man lista ut vem mannen på gymnasieskolan är. Han som ska kallat sig för Hans, som ska ha utsatt henne för övergrepp i skolans lokaler och som också ska ha pressat in henne i prostitution. Men man har stora problem. För kvinnan har uteslutande kommunicerat med mannen via olika chattappar där det mesta inte längre finns sparat.
Det är klart att det bästa för utredningen hade varit om man kunde följa deras samvaro och kontakter från dag ett och framåt. Och det är klart att det är en brist i utredningen att inte vi har de konversationerna som vi vet både från mannens utsaga och kvinnans utsaga att det har förekommit.
Så polisen bestämmer sig för att titta även på andra spår. På de hundratals män som ska ha köpt kvinnan. Till hjälp har man kvinnans berättelser och exceptionella minne. Och det som man får ta del av är så omfattande att det ibland är svårt att veta var man ska börja.
Ja, det var ju detaljer om våldsinslag. Det var antalet män som hade begått övergrepp. Och det var sex på ett utstuderat och rått sätt.
Polisen undrar framförallt två saker. Vilka av männen går att lagföra? Och finns det någon av dem som kan veta vem Hans är? Ska vi se. Nu är vi på Mika-mottagningen i Göteborg.
Våning 6.
En mottagning som hjälper personer som hamnat i prostitution. Det var här som hela polisutredningen en gång startade.
Hallå!
Hej!
Välkommen!
Ja, hej!
Hej! Peter heter jag.
Mikael.
Ah, okay. Misstänkte att det var du.
Ja.
Kom in!
Men det är också en mottagning som många av de utsatta kvinnor som jag och Meli kommit i kontakt med också besökt. Kvinnan ni hör heter Petra Malmström. Hon är kurator och kan på grund av tystnadsplikt inte uttala sig om enskilda fall.
Ja, jag brukar ju inte gå in på individuell ärende utifrån sekretessen som vi har.
Men hon går med på att svara på allmänna frågor om vilka hon möter på mottagningen.
På ett sätt så skulle jag säga att vi möter vem som helst här. Sen när man börjar prata med personer så ser vi ju vissa gemensamma tecken. Men utåt sett så kan det vara precis vem som helst. Vi ser väldigt många duktiga flickor om man säger så. Vi ser väldigt många som studerar. Vi ser många socionomer, läkare, lärare, sjuksköterskor. Så utåt sett väldigt fungerande personer och också på många sätt inuti fungerande personer.
Mm. Är det liksom någon särskild ålder som det är särskilt vanligt att man börjar med sånt här?
De undersökningar som har gjorts säger att medelåldern ligger någonstans mellan 14,4 och 14,9 år när man börjar.
Väldigt ungt med andra ord.
Ja, väldigt ungt. Det vi kan se är att sälja sex fyller väldigt många olika funktioner. Det kan vara allt från pengar till att man vill ha en annan typ av liv. Att man vill hänga med i det som som vänner gör. Att man kanske vill ha en ekonomisk status. Att man vill känna frihet i att ha pengar. Det kan handla om att man vill ta kontroll över en situation. Att man vill känna makt. Att man har varit utsatt för sexuella övergrepp till exempel. Och att man vill ta tillbaka den makten och kontrollen som man en gång förlorade vid det tillfället. Det kan handla om att dämpa olika outhärdliga känslor. Och det kan handla om att känna någonting överhuvudtaget. Att fylla en typ av tomhetskänslor. Så att vi ser jättemånga olika typer av funktioner som gör att man säljer sex.
Vad kan egentligen göra med en människa att bli köpt av mängder av män? Att gång på gång behöva ha sex med människor som man egentligen inte vill träffa.
Det påverkar självkänslan otroligt mycket. Att man inte känner sig värd någonting. Eller värd något annat. Eller värd något mer. Det påverkar tillit till samhället. Till människor. Till män. Det leder till väldigt, väldigt mycket skam. Skuld. Självförakt. Känsla av att känna sig äcklig. Väldigt många får PTSD-symptom. Som gör att vardagen blir ruckad på väldigt många sätt. Minnesstörningar, mardrömmar, panikångestattacker. Bland de vi möter så är det ungefär 3/4 som har PTSD-symptom. Och så ser det ut med större internationella forskningar som har gjorts också. Forskning säger 76% som har PTSD-symptom. Så att jag skulle säga något sånt där, 3/4. Jag menar, man tror jag inte förstår vilka konsekvenser det faktiskt kan få. Och jag tror att personer när de går in i detta eller hamnar i detta inte heller förstår vilka allvarliga konsekvenser det faktiskt kan få. För i början, eller som jag sa, så fyller du alltid funktioner också. Vi brukar säga it always makes sense att man börjar sälja sex. Ja, nej, så jag tror inte att man förstår det. Vilka konsekvenser det faktiskt kan få.
Enligt Petra Malmström har man på senare år börjat se allt fler inkörsportar till prostitution. Där framförallt barn och tonåringar är enkla byten.
Jag tänker det finns olika sätt att förfina eller paketera det annorlunda. Och då tänker jag till exempel som sugar dating som det har varit mycket i det sista. Sugar dating, det är ju sidor där äldre män framförallt söker yngre. Och där det paketeras som att man får resor, presenter och olika saker. Men det som det handlar om är ju sex mot ersättning.
Men hon säger samtidigt att den viktigaste frågan ofta glöms bort helt. Att det särskilt är en sak som krävs för att komma åt problemet.
Jättemycket mer arbete mot efterfrågan. Det är där som det behöver satsas. Och det behöver läggas så mycket mer fokus. För varje gång man pratar om den här frågan så är det den personen som säljer sex som fokus hamnar på. Men det behövs läggas ett mycket, mycket större fokus på personer som köper sex. Det är lätt att göra sig en bild av att ja, men det är den här ensamma stackaren. Personer med någon form av funktionshinder som inte kan få sex på annat sätt. Att det är liksom de personerna, men så är det ju verkligen inte. Genomsnittet sådär. Det är en man i medelåldern, 35-40 års åldern, med fru och barn. Men jag tänker överlag att det är personer med mindre moral.
I en annan del av Göteborg står en 15-årig flicka ensam i centrala stan. Tittar ut över Drottningtorget och försöker se mannen hon ska träffa. En känd svensk streamer, älskad av barn och gamers i hela världen, som skrivit till henne på en sajt för sugar dating.
Ja, vi bestämde träff under mellandagarna efter jul 2017. Så typ vid 5-tiden så var jag inne i Göteborg. Jag hade bestämt träff på Hotel Opera. Det ligger nära stationen.
Plötsligt får hon syn på honom. mannen som är villig att betala Luna för att träffa honom.
Så jag mötte honom vid, ja, utanför pressbyrån där, utanför centralstationen. Och sen så gick vi dit. Det var ju vinter då. Jag hade på mig en kort kjol och så här lårhöga stövlar och linne. Så medan han checkade in så var det två tjejer i receptionen som kollade så här lite konstigt på mig. Och sen kom jag ihåg att de påpekade också, du vet att du har bokat rum för en, va? Och han bara, ah, jag vet, jag vet. Och sen så gick vi upp. När vi var på hotellrummet så pratade vi lite först. Och han berättade då att han var en streamer. Vilket jag redan visste ju, men ja, jag låtsade som att jag inte visste. Och så frågade han om jag spelade några spel. Och så sa han, ah, du spelar säkert sådana tjejspel som The Sims. Och då tänkte jag bara, ah, vilken jävla idiot du är. Och jag sa, nej, jag brukar spela CSGO. Han bara, ah, okej, okay, det har jag också spelat.
Mötet varar inte mer än någon halvtimme. När mannen är klar knäpper han sina byxor och tar på sig sin jacka.
Nej, alltså då gick vi ner. Han skulle åka hem, jag skulle också åka hem.
Mannen och Luna går raka vägen till en bankomat på tågstationen.
Vid stationen så tog han ut 300 kronor till mig för resan hem, sa han. Och jag tänkte att det var alldeles för lite för det jag hade gjort. Så sen senare när jag kom hem så skrev jag till honom, bara, hallå, jag vill ha mer pengar. Och då swishade han 1000 kronor.
I din värld, alltså det var ingen tvekan om vad han köpte egentligen, liksom.
Nej, han var mycket medveten om vad han hade gjort och vad det var han betalade för. Men han ville ju liksom låtsas som att det inte var det. Han sa ju att här är 300 kronor för tågresan. Tågresan kostar ju 50 spänn. Och liksom 1000 kronor, jag tror att han var mer rädd att jag skulle säga någonting.
När Luna tar tåget hem tänker hon inte så mycket. Tänker mest att det var enkla pengar. Att hon har en hemlighet som ingen annan får veta. Streamen kommer hon aldrig att träffa igen.
Nej, men han vill inte ses igen.
Kan åka fram först, ska vi se. Men då ska du höger här nu. I en mörk Volvo sitter jag och min kollega Meli. Fortsätter vår resa till olika sexköpares adresser. Nu är vi mitt i Majerna då. Men det är alltså en lärare som bor här. Precis i närheten. Och han har då beställt en, vad står det här, girlfriend experience. Ja, en 40-årig man som beställer hem en tonårstjej liksom. Här i närheten bor då en annan sexköpare. Hårt sex gjorde ont, var läskigt. Han sa upprepande gånger att jag ska akta mig för andra män som kan göra mig illa. Jag tänker det, alltså han gör ju henne illa här. Men han säger ändå till henne att hon ska akta sig för andra män.
Ja, det är som någon bild som de här har, verkar ha, de här männen, att... ja, men bättre än gå till mig som är snäll än till någon annan elak snusgubbe. Fast det är de som är den elaka snusgubben egentligen.
Ja, nej, men så nu ska du alltså ut på motorvägen här, tänkte jag. Finns ju även tonåringar i det här materialet som har beställt hem till sina föräldrahem liksom.
Här är lunchekot. Nästan hälften utav svenska kvinnor har utsatts för sexuella övergrepp och trakasserier. Det visar den största undersökningen som gjorts kring svenskarnas sexuella och reproduktiva hälsa.
Undersökningen visar bland annat att 70% av männen tittar på porr. 9% av männen har gett ersättning för sex och en tredjedel av kvinnor...
Så 9%, det är ju var tionde man. Alltså om man ska sammanfatta detta lite då, alltså var tionde svensk man köper sex. Tjejerna som blir köpta, de börjar i genomsnitt när de är 14 år. Ja. Och samtidigt när man ser på det här materialet så... Alltså de här männen, de köper ju hem de här tjejerna som att de var en pizza liksom.
Alltså, ja.
För polisen
ser utredningen kring sexbrotten mot den unga kvinnan ibland hopplös ut. Man håller förhör med männen som köpt henne. Många av dem erkänner. Men allt eftersom tiden går försvinner hoppet om att få de ansvariga dömda.
Sexköp har en preskriptionstid på 2 år. Väldigt många av de här sexköparna som vi lyckades att identifiera var efterhand och löpande preskriberade. Det är en av anledningarna. Sen har vi naturligtvis inte kunnat identifiera alla de män som har köpt sex. Det sker ju mångt och mycket med kontanthantering som inte går att spåra. De använder namn som inte är deras egna. Och det är klart att även de här männen försöker ju vara så anonyma de kan. I princip samtliga sexköpare vi höll längre förhör med så erkände de flesta och verifierade även uppgifter om vad det var som hade hänt.
Varför tror du att så många erkände?
De riskerar väl inte jättemycket. Sen hade vi bra bevisning mot dem. Vi hade ju betalningar som har skett mellan dem. Och det här är ju mest en spekulation, men jag tror att det fanns ingen anledning för dem helt enkelt att förneka de här gärningarna.
Vad är straffet på den här typen av brott?
Ja, normalt sett, och då pratar vi väl om ett ordinarie, ursäkta ordvalet, sexköp, så ligger det på dagsböter.
Några tusenlappar då?
Ja, det kan man väl säga.
Man efter man erkänner. Många i princip direkt. Men mannen på gymnasieskolan, som ska ha kallat sig för Hans, förblir länge ett mysterium. På polishuset har man försökt följa de spår som finns.
Vi träffades av och till ganska ofta och hade avstämningar och diskuterade hur vi skulle gå vidare med utredningen. Vi försökte så långt som det gick att försöka identifiera den här mannen utifrån hennes berättelser och de tidpunkter och lokaler som hon hade angivit att de varit i. Och jag minns att det gick ganska trögt att få Hans identifierad.
Hans riktiga identitet kommer att vara en långdragen gåta. Flera månader efter att utredningen drog igång vet man fortfarande inte vem Hans egentligen är.
Tills helt plötsligt en dag en av poliserna ringer och säger att vi har fått ett namn. Och det hade helt enkelt skett genom att den här mannen hade dykt upp i Facebook-flöde. Så som jag förstår det så har den här mannen varit inne och tittat på hennes profil och därigenom så fanns hans namn där helt plötsligt. Och då hade vi ju ett namn på en individ som vi var intresserade av.
Helt plötsligt vet man vem Hans är. Vem som döljer sig bakom det fejkade namnet. Och det är nu som polisutredningen kommer börja vända. I en annan del av Göteborg, i ett flickrum, i ett helt vanligt villaområde, ligger 15-åriga Luna i sin säng. De senaste veckorna har hon fått extremt svårt att sova. Kommer få tabletter från BUP för att kunna somna. I rummet bredvid ligger Lunas föräldrar. De har kommit överens om att Luna inte längre får ha sin mobiltelefon under nätterna. Bestämt att den får ligga i föräldrarnas rum medan hon sover. Det är helt svart i rummet när Lunas mobiltelefon plötsligt vaknar till liv. Lunas mamma böjer sig fram. Ser meddelandet på startskärmen. Från en okänd gammal man. Det står, vart fan är min bild?
Du har lyssnat på Systrar, en granskande podcast av Mikael Verdicchio. I kommande avsnitt.
I materialet som vi analyserade och gick igenom så dök det upp ytterligare flickor.
Hur man kan göra så.
Så sa hon bara, försök att andas lugnt och du kan gå till toaletten och gråta.
Har du själv erfarenhet av sexhandel, trafficking eller prostitution? Ring in till vår telefonsvarare och dela med dig av din historia. Numret är 031 62 45 55.
Jag var 10 år när en man tog makten över min kropp och började sälja den vidare till andra män. Jag tog emot till mig och bad om hjälp. Eller ja, jag skrek snarare på hjälp. Jag placerades på ett behandlingshem som utgav sig för att vara experter på traumatiserade barn. Där kunde sexhandeln fortgå. Idag är jag fri, men konsekvenserna av männens makt är fortfarande påtagliga i mitt liv. Och samhällets svek gör fortfarande ont.
Min berättelse började en dag för kanske 2 år sedan eller så. Jag hade inte sålt på länge men hade slut på pengar. Han hade bild på sig själv på Kik och skrev väl ganska mycket som jag minns det. Vi bestämde träff vid centralen då han skulle köra mig hem till sin bostad eftersom att han bodde en bit bort. En gubbe på kanske cirka 60 år. Han var nog ännu fulare än vad jag uppfattat honom på bilden. Han framför hur sexigt han tycker att det är att jag är så mycket yngre. Lika gammal som hans dotter. Att han faktiskt utnyttjat betydligt yngre personer visste jag inte då.
Musiken i den här podden är vald av de medverkande själva och vissa namn och röster är utbytta.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.